Podplay.
När jag var och kollade på en Sverige-match i fotboll på Birial, våran, är det så här, liksom it-klubben då, i Uppsala?
Nej.
Vi
ja, vilken är det? Vilken är det? Det är helt rätt. Ja, men vi ser med en annan.
Det är så roligt för att Henrik som är från en liksom, metropolen i Norge och liksom bott i Oslo hela sitt liv. Heter det metropol eller vad är metropol?
Jag vet faktiskt inte vad metropol är, men jag vet inte fan om
mittpunkten använder jag det som.
Ja, okay.
I alla fall. Han tycker ju att när jag säger att Birial, det var liksom it was it. Mm. Alltså verkligen, när vi var yngre och det var dit man gick. Och jag tycker verkligen också att det är så här, fina lokaler, bra musik. Fast när man börjar tänka efter och liksom det jämför det mot liksom
musiken de kan spela där, så katastrofala har varit samma 20 år, så jag orkar inte spela det.
Men jag älskar verkligen att vara där, så jag har ju sånt kärleksfilter på. Mm. Men han har berättat för mig att det behöver inte ha jag.
Nej.
Vi var där i alla fall och kollade på fotbollen. Det är jag som har dragit ihop ett gäng. Det är jag, Charlotte, Henrik och Henriks kompis Edin. Och det är en fantastisk dag. Det är soligt och härligt och folk är på superbra humör. Jag och Charlotte har också skojat innan att nu kommer det vara så himla mycket killar där. Så vi kommer liksom bara sitta och prata. Och, men som vi pratade i podden lite hån och pratade om de här killarna som är där för att kolla på fotboll. Mm. Det är bara det att när vi kommer dit, beställer in, jag och Charlotte beställer in varsin GT, killarna beställer in varsin öl. Jag börjar kolla omkring mig. Då är det bara tjejer där. Alltså då har jag varit på O'Larry's och tänkt att, alltså du vet, och det har alltid varit bara män när det är liksom i fotbollssammanhang. Mm. Då säger Charlotte, ja men det är ju för att alla de här tjejerna har tänkt att de ska vara någonstans där killar är. Mm. Och absolut, det finns säkert någon som är sugen på att träffa killar efter corona.
Ja, någon Charlotte är det väl?
Exakt, man pratar bara om sig själv som vanligt, som alla gör, yes. Som har någonting att dölja.
Det är det enda vi håller på med, morgon, middag, kväll.
Så jag köper absolut till en viss del, men jag sitter också tyst och kollar runt för att det kan inte vara så att rummet är fyllt med hundratals killtjusare. Jag köper det inte. Så jag kommer fram till en tes som jag står kvar vid idag. Mm-hmm. Men jag måste kolla med dig vad du tror.
Ja, jag kommer väl berätta varför jag skulle ha varit där då. Jag ska säga innan varför jag tror att det är massa tjejer där. Mm. Jag har ingen aning. Alltså när du sa det så kände jag att nej, det stämmer. Jag tänker nu att du och Charlotte har missuppfattat.
Ja, nej, alltså det är sant. Det är alltså
tjejer
i alla åldrar. Med, alltså, de har köpt in tröjor. Mm. Alltså, det är som att vi är på... Ja, okej, det är 70-30 tjejer. Ja. Men jag tänkte att det skulle vara 95 killar.
Jag har ingen aning. Absolut ingen aning varför de har masat sig ut i sina hem för att gå och kolla på fotboll. Det kan jag aldrig förstå.
Ska jag berätta nu? Mm. Det är för att under corona så har det satts regler. Reglerna är att man bara får vara 4 personer vid varje bord. Och det gör att det finns väldigt få bord. Vilket gör att man måste boka jättelångt före.
Ja, det vet
jag. Men jag förstår det här, så blir jag så mörk på insidan. För då fattar jag att...
Du blir arg på killarna.
För de vill ju vara där. Ja. Men de som har hunnit först är de enda som tänker på att det kanske var kul att göra oss nästa onsdag.
Jag visste att du skulle bli arg på. Det är verkligen det du gör. Ja, jag bokar! Killar bokar inte, du blir galen på att du aldrig bokar.
Och nu blir jag inte galen då för min egen skull. Om man har män runt sig som inte bokar saker. Utan jag blir irriterad på att killarna som vill ha kul, de dödar sig själva med att de aldrig kan fixa någonting. Så sitter de där.
Ja, men rätt åt, jag orkar inte.
Ja, verkligen.
Jag vill inte se.
Nej, men det var bara så svart på mitt allting.
Ja.
Här sitter de. Mm. Alltså, jordens jävla bröd sitter här.
Manna från himlen även kallad den kvinnliga arten.
Mm. De har löst det. Alltså de har köpt kritor med sina kompisar. Köpt in tröjor på stadion. Och de sitter nu 4 och 4 och beställt in goda drinkar och en trevlig kväll. Mm. För de har tänkt några dagar innan på onsdag. Då ska det bli något kul.
Exakt. De har inte vaknat upp samma morgon med stånd.
Och då bestämt vad de ska runka
och
till.
Och då har bestämt vad det är som ska runkas till den då.
Och bakom oss vid vårt bord, för vi sitter ganska långt bak. För jag har också varit, några dagar innan bara.
Du är sen.
Jag är sen, jag har fått liksom sista bordet typ.
Killa kunde ha varit så sen ute som du var ändå på
bordet. Exakt, ja.
För bakom oss ännu senare.
Finns det lite ströstolar. Där.
Där sitter grävarna.
Där sitter 30%.
Ja, helt rätt. Alltså, längst bak ska de vara. På ströplatserna. Sitt på en pinnstol.
Måndag, lika olika.
Festman gjorde slut på 9 år.
Öppna mejlkorgen!
Hej Lisa och Emily. Tack för en fin podd. Den ger mycket pepp och skratt i en vardag som känns ganska trist vid tillfället. Som titeln till mejlet lyder, lämnade min blivande man mig på nyårsafton. Vi har varit tillsammans i 4 år och förlovade oss i slutet av sommaren. Förra nyår sa han att hans enda önskning för det nya året var att bo ihop med mig och att vi skulle förlova oss. Jag var i glädjechock kan man väl säga. Allt har varit bra mellan oss och vi har planerat framtiden ihop med allt vad det innebär. Vi firade jul ihop och trots att den här julen blev lite annorlunda var det den bästa i mitt liv. Allt var som vanligt, om inte bättre. Den 1 januari skulle han officiellt flytta in hos mig. Vi hade fixat parkeringsplats till honom och redan ändrat adress. 4 dagar efter jul hör jag inget av honom, men tänker att han förmodligen hade mycket att fixa inför flytten medan jag var hemma hos min familj ett par dagar. Dagen efter hör jag inte heller något från honom och börjar bli orolig. Jag ringer men får inget svar, smsar men får inget svar. Till sist får jag svar via sms att han vill prata med mig och att jag inte ska ringa. Jag tänker att något kanske har hänt hemma hos honom där det var lite kämpigt hos hans familj. Min mamma ringer honom dagen efter och får svar via sms att han har burit på mycket under julen och inte tänker prata med mig förrän efter nyår.
Vänta nu, off cam här. Ringer mamman honom?
Ja, det är on cam Lisa. Det kan du fråga sig att on cam att en mamma ringer till en festman. För vad?
Han har i och för sig inte hört av sig på 2 dagar då. Då hade jag också...
Fast han har skickat det som är så sagt, låt mig vara en liten
stund. Ja, just det. Ja.
Och då hade han, jag bara han är inte dead silent.
Då hade jag åkt hem till dig och grinat. Ja. Precis. Mm.
Precis. Jo, men och det som jag tror har hänt är att hon som skriver mejlet är en person som blir väldigt orolig över sånt. Så att hon har skapat kaos i hemmet. Mm. Och sagt alltså var tredje minut. Men varför svarar han inte? Hur kan det vara? Vad kan det vara? Ska jag säga? Så att det här går på loop där hemma. Så till slut så får mamman då. Ja. Då får jag ringa och lösa det här eftersom jag är vuxen. Ja, jag blir förtvivlad och förstår ingenting. Nej, alltså, det är verkligen. Tänk dig att du ska få höra, jag vill inte prata med dig förrän efter 9 år. Alltså, om David skulle säga till mig, jag skulle faktiskt inte acceptera det.
Nej, jag skulle inte.
Då skulle jag åka dit, ja. Precis.
Jag skulle kolla, bara, hallå,
du bestämmer inte när du gör slut med mig, det gör du nu.
Jag reagerade också på att han skrev, jag vill inte att du ringer. Mm. Eller du ska inte ringa. Ja. Mig, för det är så här, man kan säga hur, alltså, jag kommer vilja prata med dig. Ja. Men så kan man inte bestämma vad den andra ska göra riktigt.
Nej. Ja, men det är klart hon får ringa, han behöver inte svara, det är ju makt han har. Stäng av mobilen då. Då har du en galning utanför fönstret om 3, 2, 1.
Nej, alltså, jag skulle inte heller, alltså, ja, nej.
Nej, man kan inte vänta i 3 dagar på att få ett sånt besked. Nu får du se nu eller aldrig.
Och också, man ska väl fira nyår ihop då? Alltså, det är ja, så här, kanske. Okej, vad ska jag göra på nyår då? Dö, alltså, det är verkligen.
Dagarna går och jag kontaktar hans familj som säger att han bara verkar lite trött, men att jag inte ska oroa mig. Efter många obesvarade samtal får jag ett sms av honom.
Precis, det är det jag skulle göra också. Ringa som en galning till hans kompisar, hans familj, det skulle jag göra. Min mamma skulle inte ringa honom, men jag skulle ringa alltså personer runt omkring. Det skulle jag verkligen gjort.
Ja, det skulle jag aldrig någonsin.
Men för att få reda på vart han är så jag kan åka dit.
Absolut inte, jag skulle inte gjort det. Då skiter jag hellre i att åka dit. Än att ringa en av man ska säga, vet du vad David är? Nej. Alltså, då måste jag sen begå harikiri eller vad fan det heter. Japansk självmord för att rädda mitt eget ansikte. Aldrig någonsin.
Det är inte en jättestark korv, men det kanske är döpt efter det.
Det är möjligt. Mm. Efter många obesvarade samtal får jag ett sms av honom som säger i princip att vi vill olika saker i framtiden, att han har tappat sina känslor för mig. Jag pratar med hans syster som övertygar mig att komma hem till henne och deras mamma eftersom han inte var hemma. De förstår ingenting heller, liksom jag. Efter ett tag dyker han upp och säger samma sak som han skrev i smset. Det kommer också fram lite saker som att han tycker att jag slutar ta hand om mig själv. Utseendemässigt, men han har alltid sagt att jag är fin oavsett hur jag ser ut. Och att han vill vara med någon som följer med honom på saker han vill göra och är mer spontan. Jag har alltid sagt att jag kan tänka mig att flytta och så vidare. Men han säger att mina drömmar är här och att han ser att flytta runt.
Alltså, det här, de här orden han säger, säger han av någon annan anledning. Han är inte, har inte slutat vara kär i henne för att hon inte har utsläppt hår.
Nej, och det kan vara så att det som har hänt är att han har slutat vara kär i henne. Och då har han börjat tänka, och ska jag behöva dra runt det här världen över?
Exakt.
För att jag kan förstå att man kan känna att ja, men jag har inget problem med att flytta. Nej, men han vill flytta runt. Mm. Och då ska han ha med sig en person som är där för hans skull. Det är jobbigt, det blir en press att hålla koll på att den också, alltså att känna att någon gör något sånt stort för den skull är ju en press.
Du säger något här också som jag tycker är viktigt att belysa igen för de som inte uppfattade det. Och det är ju verkligen att han har först slutat vara kär i henne och sen sett de här sakerna som med icke-kärleksfilter. Och då tycker han inte att ja, men hon fixade sig inte som hon gjorde på vår första dejt. För det är ju liksom härligare att vara med någon som man inte är kär i som man tycker är fixad än att vara med någon som man inte är kär i som inte är fixad.
Ja,
så för... hon behöver inte känna att nästa pojkvän hon får. Nej, att hon måste fixa sig hela tiden.
Det finns eller... ingen som någonsin kommer sluta vara kär i dig på grund av hur du ser ut.
Nej. Det har aldrig hänt. Bara klargöra det.
Det har aldrig hänt. Mm. Han säger att det blir för svårt att bo på olika orter och bara ses ibland eller att det vore taskigt om jag flyttade för hans skull. Han är less på att ha det svårt i livet hela tiden och nu vill han ha det lätt. Även om svårigheter aldrig involverat vårt förhållande på något vis. Samtidigt är jag den som hjälpt honom så enormt mycket med allt vad det kan vara och aldrig haft något motkrav förutom hans tid och kärlek att få framtid tillsammans. Jag åker därifrån i tårar. Ett par timmar senare ringer han upp och säger att han vill prata så vi möts upp hemma hos mig. Han säger då att han fortfarande älskar mig och bara sa att han inte gjorde det för att han trodde att det skulle vara lättare för mig på det viset. Han säger att vi flyttar ihop och fortsätter planera bröllop.
Alltså, åh gud.
Han har ju, han har ju dåligt samvete. Vi blir sams, kramas och pussas, har sex och somnar i 2 timmar. När vi vaknar säger han att det var ett misstag att han kom tillbaka och att ingenting har förändrats. För det är verkligen sanningen.
Mm.
Han vill flytta och testa olika jobb och platser med mera och kan inte göra det. Och samtidigt planera ett liv ihop med mig. Och det är bättre att det tar slut nu än senare, för då kommer vi båda att bli mer ledsna. Han åker och jag åker hem till min mamma. Han ringer 10 minuter efter att han åkt och frågar om jag är hemma, för han tänkte hämta sina saker. Jag blir då ledsen och säger att jag vill...
Kan han vänta? Alltså.
Nej, Lisa, för vet du vad hon säger då? Jag blir då ledsen och säger att jag vill ju vara hemma när han ska göra det. Varför vill hon det? Nej. Är det någon kontroll då som man tänker att hon har? Så hon vet vad han tar, så inte hon ska bli stressad sen. Och hon bara, vad är det där?
Nej, alltså det där är desperation. Alltså det är en person
hon vill bara se
som precis har gjort slut. Ja, hon har en chans nu att träffa honom och kanske övertala honom och sådär.
Och det här, och hon tänker också att det här är en av de få sista sakerna vi gör ihop.
Jaja.
Packa ihop hans grejer då, får jag i alla fall vara med på det.
Det är tyvärr den bottenmärket vi är på.
Man ligger där på botten, ja. Jag blir då ledsen och säger att jag vill vara hemma när han ska göra det. Han svarar att det är lugnt och att han gör det när det känns okej för mig. Han säger också att vi ska höras och pratas under dagen, men han hör aldrig av sig. Hans bror ringer mig och säger att jag inte ska oroa mig, att han älskar mig, att komma ordna sig.
Alltså, men...
folk utanför relationen kan sluta lägga sig i. Det finns ingen människa förutom den här killen som vet om han älskar henne eller inte. Och det är bara han som vet om det kommer att gå bra eller inte. Så att det behöver inte någon bror, syster, kusin eller granne komma och berätta för folk.
Det är också som att vi alla går omkring också med våra olika sår. Alltså man skulle se alla människor med olika bara trauman som vi har gått igenom. Och vi håller på att fylla olika dåligt självförtroende, dålig självkänsla. För då ringer ju också den här brorsan för att få någon slags uppmärksamhet och vara en hjälte. För som han fyller något sår med. Så vi ska hela tiden
jag tror
förhålla
också,
oss till ska... galningar som fyller sår.
Vi ska inte glömma att hon har säkert ringt brorsan flera gånger och han känner dåligt samvete. Och när han pratar med henne så har han inte i sig och säger att det här kommer nog gå åt helvete som du tror. Han måste ju säga. Det är klart att du kommer ordna sig. Han älskar ju dig. Ni har varit ihop i 4 år, va?
Han måste verkligen inte säga det.
Jo, Lisa. Det måste han. Tycker han. Jag är 100%
grunt, tycker
jag. Jag är 100% säker på att han inte känner så. För det är liksom... Ja, eller så är han en vattenpöl, alltså han förstår ingenting. Mm. Ett par tider senare får jag ett sms från hans syster där han ville att hon skulle hälsa att han hämtat sina saker och lämnat nyckeln i brevlådan.
Nej. Hon som ville vara hemma.
Ja, jag blir bestört. Nu var jag inte glad. No, alltså.
Nej.
Vatten på kvarnen. Han beter sig rätt snällt. Ja. Han skulle inte göra det och att hälsa det genom sin syster. Det är verkligen. Alltså det är verkligen.
Sätt i perspektiv vad som har hänt. Liksom. Ja. Alltså han är slut och det är det hon är ledsen över. Men nu har han också kommit hem och hämtat grejerna utan att jag fick vara hemma.
Alltså, det är det man då fixerar vid. Hur kan han göra som att nej? Man blir helt galen då. Och det är som att det är det då. Istället för att säga jag förlorade ett helt liv med den här personen. Så säger de bara jag fick inte vara där.
Ja verkligen.
Det blir så.
Ja. För det andra är så abstrakt.
Ja. Efter ett par dagar ringer han min mormor. Alltså, de kommunicerar alldeles för mycket med varandras familjer.
De bor nära va i någon liten
stad. Ja, det måste vara det. För det här är sjukt lite de håller på med. Alltså. Efter ett par dagar ringer han min mormor och vill hämta ett par saker som han lämnat till hennes förråd. Återigen utan att kontakta mig. Han är helt som vanligt i sättet, verkar inte det minsta berörd på något sätt. Efter att jag konfronterat honom kring detta säger han att vi kan prata sen och att han inte har hört av sig för att han trodde att jag skulle göra det.
Det är ju inte jättemärkligt att höra av sig där man har sina grejer och hämta det.
För att slippa gå i via en person man precis har krossat hjärta på. Nej,
ja.
Det är det faktiskt
och inte. Att man beter sig vanligt, det gör man ju. Alltså, folk går ju upp och spyr på morgonen och sen går de till jobbet.
Ja.
Alltså, om man är förkrossad, det kan ju han vara också. Han behöver inte vara framför hennes farmor för det.
Nej.
Mormor.
Ja, det var mamma. Han ringer mig en stund senare och vill göra upp om betalningen av den nya parkeringen samt förlovningsringen. Ringen som står i mitt namn betalas av varje månad. Han ger mig då 2 alternativ. Antingen tar han ringen och säljer den och betalar då för den. Eller så behåller jag den och betalar den själv. För det första, ringen var en gåva till mig. Han kan inte ta tillbaka den bara. Och för det andra så har jag designat ringen själv och vill inte sälja den. Men jag studerar och har inte den bästa ekonomin för tillfället.
Jag har hört om såna här twister tidigare, just det här. För det där är ju en vattendelare och liksom moralisk fråga. Så det här var en gåva till mig, tycker man, för att det var en förlovningsring.
Mm.
Samtidigt så var det ju något som man köpte i liksom kärlekens namn då, som inte längre finns.
Mm.
Jag är mycket mer på att det var en gåva och hon har fått den. Men jag fattar också, liksom, nu ska de inte längre gifta sig. Vad känner du?
Alltså för mig så blir det ju, alltså att de har köpt den på avbetalning säger mig att den kostar jävligt mycket. För annars kan man väl, alltså man kan ju gå och köpa
en. Hon studerar då, han säger att han liksom, det kan ju vara en.
Ja men de har ändå tagit, de har inte haft råd att casha den.
Det är inte en ring för 10 000, nej.
Det är det jag tänker, att det här är en ganska dyr gåva. Ja. Och då kan jag förstå mer honom att han är, det här är en dyr sak som jag äger, men jag vet inte fan. Alltså.
Går man och, alltså, köper...
Om de då har betalat hälften av inbetalningen och de hade inte ens varit förlovade länge.
Nej.
Då är det ju hennes att sälja vidare om hon vill. Men hon kan inte känna, för hon säger ju jag har inte ekonomi att köpa den nu, men hon har väl ekonomi att fortsätta betala de där avbetalningarna.
Mm.
För hon kan ju inte förvänta sig att han ska,
vill
han ska fortsätta
ha
betala.
Ringen, det är ju också. Alltså,
hon hade sänat den själv, så hon vill ha den. Det är, nej. Det vill hon kanske precis nu också. Hon kanske kommer hata den.
Du kan designa igen med någon annan.
Ja, det är inte svårt att designa en ny ring.
Gör dig av med ringen.
Ja, jag verkligen.
Sälj skiten.
Exakt. Sälj den och använd det för att betala in på det här lånet du har tagit. Nej, jag vet inte. Det där är väldigt konstigt att det är så här. Jo, men och det är också, alltså det är som att det är en grej också att förlåningsringar till tjejer ska vara så jävla dyra. Mm. Och då ska killen bara ge det som bara hej då. Men alltså, ibland kan man också bli dumpad precis efter man har gett någon en förlåningsring.
Gud ja.
Och det är väldigt konstigt. Alltså en så dyr gåva ger man ju inte till någon. Nästan någonsin i livet.
Nej, precis. Om man inte har väldigt olika liksom ekonomi. Eller
jo, om man inte är stenrik. Nu pratar jag om gemene man. Mm. Gemene kvinna kommer aldrig ge en sån dyr present till någon. Och sen får se den personen gå iväg och sälja den på Blocket.
Det blir så tydligt också för att det är någonting fysiskt. För det hade lika gärna kunnat vara att han typ köpte
en resa, ja, eller betalade hyran i 7 år som de bodde tillsammans.
Ringen är liksom, det är kärleken. Så det blir så konstigt att prata om det också.
Det är verkligen, det är obehagligt.
Han gör det också lite för tidigt. Han blir som en mördare. Så
men han gör det därför att jag tror att han har tänkt på det här längre än vad vi vet.
Precis.
Han har redan gjort upp alla de här planerna i huvudet. Och det var liksom julen som han kände att nej, jag kan faktiskt inte fortsätta.
Nej, och det är ju så att när allt kommer till kritan, vilket det gör när det är högtider. Mm. Jul, nyår, alla hjärtans, födelsedagar, alla de där. Det är då man gör slut. Det är inte för att vara en idiot, utan det är för att jag klarar inte av en jul till.
Nej.
Jag klarar inte av en arbetsdag till.
Det står mig upp i halsen.
Ja, det gör
jag. Det är fullt i hela, och nu ligger det precis vid. Jag kommer kräkas.
Mm. Och då gör man
och det som kommer komma ut är att jag berättar att jag inte känner dig. Och att jag inte har varit det man länge. Mm.
Och när man ser, och då den lilla ekorren gråter, då kan man råka hamna i att man säger att okej, vi är med varandra.
Ja.
Man har sex.
För man tänker, jag hatar ju inte den här personen.
Man vill trösta den också. Ja. Man vet hur man tröstar den.
Ja, det är skitligt. Man har gjort så många gånger.
Fy fan.
Mm. Ja, det är väl drävligt. Han säger också att han ska flytta från vår stad, men kontaktar samtidigt en kompis till oss för att fråga om en fika och träningar under våren.
Då verkar... Hon är alldeles för intresserad av allt runt
omkring. Jo, jag vet. Och det här börjar ju tyda att de bor på en liten ort. Ja. Då verkar det ju inte som att han har tänkt flytta. Han är också en person som inte kan vara själv. Hur skulle han flytta? Ja, det kommer han klara. För han är en annan person när han inte är med dig längre. Mm. Tyvärr blir det så. Nu i måndags smsar han mig och frågar när han kunde komma och hämta de saker han glömt här och om jag ville prata lite. Jag har inte svarat än, för jag vet inte vad jag ska svara. Eller om jag är stark nog att träffa honom igen med risk för att bryta ihop. Jag förstår ingenting. Allt var ju så bra. Det var han som ville gifta sig, skaffa hus och barn, och över en natt har han bara kommit på att allt han ville och som vi pratat om i 4 år inte är något värt. Allt han säger och gör mot sig själv hela tiden. Och det är alla som går ur en relation måste komma ihåg att efteråt så blir personen... Alltså det är verkligen... Det kan vara så att man har tryckt undan vissa sidor av sig själv för att man vet med den här personen är jag den här personen. Mm. Och sen när man inte är med den längre, då är det de sidorna som man låter bli allra starkast.
Jag läser också in här att hon säger att hon har hjälpt honom med allting, vilket ju kanske har lite avhumaniserat honom så att han inte har känt så mycket makt, vilket är väldigt viktigt för killar ofta. Då känner de sig inte maskulina, och det är massa olika så här konstiga grejer. Och det gör att det kommer bli ännu större skillnad när han sen slår sig loss från det här, för då kan han ta egna beslut som kommer gå helt mot det som hon tycker att de gör i sin familj.
Ja.
För att det är hon som har bestämt, alltså absolut med, för att vara snäll.
Ja, ja, ja.
Alltså,
ja,
hon har inte varit en tyrann. Tror jag inte. Utan hon har gjort massa saker för att det ska vara bra för dem. Hon har fixat mysiga grejer, bla bla bla. Men alltså, när man släpper lös en person, det här vet jag eftersom jag själv är tvångsomhändertagare. Alltså, de blir galna.
Mm. Det är det jag menar.
Tatuera nakna kvinnor på kroppen. Det, alltså,
finns
det, här...
det finns ingen som har gjort slut med någon som säger, den beter sig exakt som den gjorde innan. Det, för det gör man inte.
Man har ju också ett behov. Om man har gått och inte varit kär ett tag i en relation. Mm. Så har man ju en liksom, behov för sig själv. Att bara utforska grejer. Mm. Man är också ledsen att man har gett upp det där som man också trodde. För han har ju också tänkt att han ska gifta sig. Det är bara att han har tänkt att han ska gifta sig. Men inte kanske var 100% lycklig.
Mm.
Och nu bara, nu blir han en vildhäst. Och då ska han göra massa grejer. Och han både vill flytta och ta en fika med
honom. Alltså
det, båda de måste
det måste hända saker precis. Hela kalendern behöver nu vara full. För han behöver ta igen. För han har levt i misär när han har gått runt och tänkt, varför är jag inte kär längre i min fästmö som jag var jättekär i för 7 månader sedan.
Som gör allt för mig. Alltså det är inte kul.
Och som har jättenära relation med hela min familj. Och vars mormor jag har ställt några grejer i något jävla förråd. Mycket han ska behöva riva upp. Och när han nu har kommit till det beslutet, då är det dags. Jag vet att detta är det längsta min ni fått och jag ber om ursäkt för det. Men jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag försöker fungera och hantera vardagen, men inget är roligt längre. Jag saknar honom och jag saknar kärleken att vara älskad. Jag trodde verkligen att jag skulle spendera mitt liv med honom. Vi har varit med om så mycket tillsammans, men under alla våra år har kärleken bara vuxit. Den har aldrig falnat för ens en sekund. Sen kommer jag tänka på att...
För henne?
Nej, inte för henne. Sen kommer tanken på att jag inte är bra nog, fin nog och så vidare. Men egentligen vet jag att jag är en bra person och duger precis som jag är. Men mitt självförtroende har kraschat totalt. Jag känner mig bara ofin och otillräcklig. Jag vet inte hur jag ska hantera allt detta och hur jag kommer igenom det. Jag vill inte vara ledsen längre. Jag vill inte spendera månader och år med att sörja och inte hitta någon likvärdig honom och inte kunna gå vidare. Det känns som att han var mitt livs stora kärlek och att jag aldrig kommer hitta det igen eller få uppleva sån kärlek någonsin efter detta. Jag vill bara vara den som går vidare först, ta mig upp på fötter igen som en ny kvinna och som i en dålig film blir lycklig, fin och framgångsrik. Och så blir han den som blir olycklig och märker att han gjorde sitt livs misstag genom att släppa mig. Det är superledigt att vilja detta, men det är min djupaste önskan. Vad ska jag göra? Snälla, 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 hjälp mig. Jag har ingen aning om hur mycket det skulle betyda för mig att få ett svar.
Hon är så bjussig tycker jag.
Verkligen. Ja, men är en... Lisa, hon är på botten när hon skriver det här.
Absolut, mejlet. Men också säga att jag vill bara vara älskad. För det är ju så himla fult att säga. Och det, ja. Jag uppskattar att hon känns väldigt ärlig i sitt mejl. Sen tycker jag att det är svårt för att hon är väldigt långt bort från oss i just det här beteendet.
Ja, det stämmer. Men vi kan ändå tipsa hur man tar sig ur det.
Ja.
Och det, är, det här mejlet har inte vi fått i veckan. Utan det här är ett lite äldre mejl. Ni hör på att det, jag tror att när hon skickat här så var det nu inte alls så länge sedan.
Och det skulle vara helt fantastiskt då om hon kunde skicka igen. Hur
det är det jag menar.
Nu.
Jag tror nu att hon, när hon lyssnar så tänker gud att jag mådde så där.
Det är som att någon har skrivit en sexnovell när hon har varit kåt. Det är det vi har fått. Och sen bara,
fy fan, vad tänkte jag? Hur kan någon vilja skriva det?
För när man är på toppen eller botten av en känsla och spyr ur sig då, vilket hon har gjort nu. Vilket vi uppskattar, för det blir bra innehåll i podden.
Jättebra, och det var skönt för henne säkert att skriva mejlet.
Det var ju som när vi såg den här Knutby-dokumentären. När de läser upp pastorns sms han har skickat i smyg till olika kvinnor. Och då är liksom den här förhörsledningsmannen bara, hej Sara, min stora kärlek, det är din man. Du måste vara allt. Bara, har du skrivit
alltså,
det här?
Det verkligen,
bara,
alltså tänk att jag ska få, de skulle läsa upp när jag har skrivit, hej min söta prins.
Nej, det är din mardröm.
Alltså, då skulle jag bara, jag erkänner
jag sitter
allt.
Ett till, jag erkänner.
Ingen rättegång.
Jag tar 17 år.
Sluta läsa, jag tar dödsstraffet.
Jag tycker att det känns hemskt att hon känner att hon får så dåligt självförtroende av det här. Det är det jag känner att jag vill gräva i. Och det är också det som gör att hon enligt mig gör lite galna grejer. Alltså håller koll på den här killen, vilka han pratar med, hur han var mot mormon och så vidare. Hon känner ju att hon måste få kontroll på olika sätt för att fylla sitt sår.
Exakt, det är jättejobbigt för henne att han tar egna beslut, han verkar utan henne, han behöver inte gå via henne.
Ja,
och det är hon det som... förväntade sig att hon skulle få vara som ditt hem är för dig, liksom du ska hitta någonstans. Då kör du alltid först hem. Och sen därifrån kör du till platsen. För det är som att du inte kan hitta om du inte utgår från startpunkten.
Ser du, var ska du nu?
Ja, var ska du nu? Ja, först åker jag hem. Okej, men du kan också svänga här så är du framme vid platsen. Behöver inte åka hem till dig först. Men då är det så att hon trodde att hon skulle få vara den här hubben. Att han måste gå. Alltså det har nog varit en ganska skön känsla för henne att tänka. Han har ju grejer som mormor. Han kommer behöva kontakta mig för det här. Han kommer behöva träffa mig när han hämtar sina grejer. Han kommer behöva bo i samma stad som mig. Han kommer behöva se mig. Då har hon kontroll där och vet att ja, men det är inte sista gången vi såg. Så han kommer inte försvinna från jordens yta. Och nu känns det som att han är liksom sockervadd som hon har lagt ner i vattnet och sen bara så är allting borta.
Du har helt rätt.
Jag tror också att den här känslan du har av att du ska vinna ert breakup,
den
måste du, ja, den måste du alltså skriva på en lapp eller säga högt ut i tomrum och sen skicka iväg.
Ja, bränn upp lappen.
Ja, bränn upp lappen. Därför att det kommer aldrig hända, och även om det skulle hända så är det ingen vinst.
Lycka ligger alltid i förlåtelse. Alltså,
ja.
Hon måste tänka varje dag att det känns okej att han kommer att vara lycklig. Det känns okej att han är glad utan henne.
Om han blir tillsammans med Kylie Jenner och får vara alltså, skådis i världens största film och får en otrolig lysande karriär. Han blir älskad av alla, han vinner Nobels fredspris och familjen Obama adopterar in honom i din egen familj. Ska du fortfarande vara lycklig och glad för hans skull? Om du kan komma dit så att du känner att, åh gud, han pratade alltid om den där jävla skådisen i den där filmen. Och nu önskar jag att de blev tillsammans. Då, är, alltså, då kan du känna dig så fri. För att då kan inget han gör komma åt dig.
Innan dess är hon i sitt eget fängelse. Som hon själv har skapat. Hon har byggt, hon har varit arkitekt i fängelse.
Och sen sitter hon där och skakar på gallret som att, hallå, får man komma ut? Ja, men det är du själv som har byggt.
Ja, det är bara öppna dörren.
Ja, det är bara öppna dörren rakt ut.
Och den öppnar hon ju genom att jobba på sig själv. Och det är ju superklyschigt och sånt. Men hon säger ju att hon känner sig ful och känner sig inte tillräcklig. Det är där hon måste börja.
Ja, för om hon är tillräcklig så spelar det ingen roll vad han gör.
Det är ju inte heller en tillfällighet att folk färgar håret när de gör slut och håller på. Alltså, unna dig.
Gör verkligen det.
Fixa några lösa hår. Alltså. Ja.
Var inte rädd för att göra det han gör. Bli en helt tvärtom person under en period.
Exakt.
Och sen kommer alla säga, ja, folk kan då säga, ja, kolla där, så färgar håret orange då. Ja, det gör ju alla när de gör slut. Ja, precis. Mm. Och nu även jag ska denna väg vandra. Och sen kommer jag komma ut på andra sidan och skaffa en annan hårfärg som jag trivs mycket bättre i. Men under den här perioden så måste jag tyvärr brinna i mitt hår. Så att jag, när jag kollar mig i spegeln, ser att det händer något på toppen. För annars tittar jag bara rakt in i på ögon som känns bottenlösa.
Jag känner också igen mycket av vad hon skriver från folk som har skrivit tidigare. Och det är att han sa ju att vi skulle ju, och sen gjorde han slut.
Det är därför hon håller kontakt också med olika andra som hon ska prata med honom om. För att hon vill säga till dem, nu har han liksom, alltså nu har han liksom sagt att han ska flytta till Växjö. Han säger med att han ska flytta till Växjö, så de ska säga nej. Det blir som en drog nästan för henne att få höra andra säga nej, vi är lika chockade som du är. Du har helt rätt, han beter sig gränslöst. Det är en sån bekräftelse att få höra det från folk. Så att man blir galen i att få höra det.
Folk ska säga, ja, men han älskar dig, han kommer ångra sig.
Ja, eller de ska säga, men gud, han är helt tappat. Alltså gud, han kommer, precis, han kommer ångra sig. Om ett år, han kommer ångra sig så mycket.
Nej, alltså skaffa lösare och fixa en Tinder. Jag är helt seriös nu. Alltså släpp det där. Det finns så jävla mycket killar, både bra och dåliga. Och det här var bara ett kapitel i livet. Skönt att han flyttat till en annan stad. Så slipper sen.
Och nu har det gått några månader. Så vi hoppas att du bara nu känner att, ja just det, fan, jag är skitledsen när Hampus skulle flytta till Växjö. Och det har jag inte tänkt på flera dagar. Crush på en granne, hur gör man? Hej, jag vänder mig till er för att ni alltid har så bra tankar och tips om allt mellan himmel och jord. Så här kommer min fråga. Jag har spanat in min granne nu ett tag och försökt saker som att råka stöta på varandra i tvättstugan. Vilket har misslyckats eftersom han aldrig dök upp på min tvätttid.
Nu får du lägga tid på
det. En gång kommer jag vara stressig. Det kommer inte räcka. Och att ta en omväg på promenaden så jag går vägen som är just vid hans lägenhetsfönster, så han kanske kan råka se mig eller något. Men nu undrar jag, vad är ett smidigt sätt att närma sig utan att verka creepy? Vi har bara gått förbi varandra 2 gånger på gatan. Var en gång log han mot mig, men jag fick stress och gårade bort. Och annars har jag sett honom på håll och tyckte att han är söt. Hur hade ni gjort i situationer? Eller om det var en granne som tog kontakt med er, vad hade varit det minst obehagliga sättet att göra det på?
Hon beter sig som att hon är, alltså, så att det är old school. Hon ska verkligen göra något i verkligheten. Alltså jag hade ju tagit till internet.
Ja just det, kollat vad han har för Instagram eller försökt hitta honom någonstans.
Jag har skrivit något roligt där.
Ja just det, det är kanske det hon behöver göra. Men hur gör man det då?
Alltså antingen internet eller alltså, lägga något i brevlådan. Något roligt vykort eller något.
En vän till oss är singel. Och sugen.
Får man säga.
Så hon berättar för mig att hon har en lapp i sin plånbok.
Jag såg den igår.
Där det står. Vad står det? Jag tycker...
Alltså, hon visade mig lappen men hon öppnade den aldrig.
Nej, jag har sett lappen och det står typ... Jag vet inte om det står du är söt, men någonting, och sen skriv om du vill. Nej, det står kanske bara, här är min Instagram, skriv om du vill. Och så står hennes Instagram. Och den här lappen då är en kille som jobbar på Coop, som hon har ett starkt intresse för. Som hon tänker att när jag känner mig tillräckligt modig, när det inte är en lång kö bakom mig, och när tillfället är rätt, så kommer jag ge den här lappen till honom. Och sen gå därifrån, och då riskerar att aldrig mer kunna gå tillbaka till mitt lokala Coop. Och det här är ju ett sätt då, om man inte kan få reda på var han finns på internet, så kan vi berätta var man själv finns.
På internet.
Ja. Genom precis. Att lägga en lapp i brevlådan och skriva hej, jag bor här. Eller bara kanske också vara lite mystisk och bara inte ens säga vem man är. Utan så här,
för han kommer se den då.
Exakt, om du vill vara med på en skattjakt, skriv till mig.
Så kan du skriva, så kan jag se vad jag ska skriva.
Jag ska inte skriva så. Jag kan inte jag skriva. Vill du vara med på en skattning? Då tror jag, oj, den här skulle lägga till en 6-årig pojke. Vad skulle du skriva på lappen?
Ett förslag är ju bara ett och sen sitt Instagram.
Ja, men det men... som är svårt där är att killar är helt fucking pantade. Så då kan man bara, vad är det här för reklam? Alltså då kan killar tro, jag har fått ett samarbete. Alltså de fattar inte saker. Så då slänger de bara lappen. Det måste vara ganska tydligt. Vi vet inget om den här killen förutom att han ser bra ut.
Jag hade letat upp honom på internet. Och skrivit typ, på Facebook eller alltså något sånt där, helt ärligt. Och bara skrivit...
Precis, hon vet ju vad han heter i för- och efternamn eftersom att hon kan se hans brevlåda.
Ja.
Jag tycker det är kul att tänka på vad man hade skrivit på en lapp som man lägger i brevlådan. Inklusive ens egen internetadress.
Så här tänker jag. Man är redan i underläge, vilket gör att man har visat stjärthålet när man ger den här. Så man måste skriva någonting som är lite som överlägset upp, eller kaxigt.
Det är helt sant.
Som antingen får personen att skratta eller känna sig lite omskakad.
Istället för att skriva skriv om du vill, så skriver man: jag har listat ut att du vill skriva, så här är min
Instagram.
Det var en gång du log mot mig och kollade bort, så nu vet jag. Alltså, det hon har inte gjort något bra. Jag tänker också att det hon gör är också ganska bra, att hon är i tvätt, alltså att hon är runt omkring, stryker som en katt på det där viset, att hon liksom solar ute på gemensamma gräsplätten så att hon liksom kan se om han går förbi, eller så att hon kan säga åh, hej. Åh,
det tar så jävla mycket tid och hon kommer inte våga säga någonting. Alltså hon måste fortsätta leva sitt liv.
Du är helt rätt. Hon kan inte se upp sig faktiskt bara för det här.
Men det är jättegulligt sen när de blir tillsammans att hon kan säga att men då gick jag ner i tvättstugan. Alltså, det kommer bli härligt för dem. Men hon kan inte ta det till extrem.
Alltså hon kommer att se en kik när hon ska veta, lägga sig under täcket på en skämsel.
Ja, och råka prutta typ. Så det blir ännu pinsamare.
Jag tror faktiskt på, och då säger hon, vilket är det minst creepy sättet. Och jag kan tycka, om jag hade bott någonstans och fått en lapp från en kille som jag går in på hans Instagram och ser att jag tycker han ser helt okej ut, då hade jag tyckt att det var okej.
Nej, jag skulle inte heller tyckt det var creepy.
Nej.
Jag skulle tyckt det var gulligt, och det kan man också skriva. Typ, jag har bestämt mig för att jag ska göra saker jag inte riktigt vågar, och jag tycker du är jättefin. Här är min Instagram. Alltså det kan ju också räcka. Mm. Och så skjuter man ifrån sig, jag är egentligen inte ett creep.
Nej.
Men nu ska jag testa för att jag kan inte släppa dig. Det är ju jättefint.
Absolut. Men här måste man ju tänka på något som kallas för Steve Buscemi-regeln. Steve Buscemi är en skådespelare som har väldigt utstickande ögon.
Mm, just det.
Som alla säkert känner igen, men man kanske inte vet att han heter just så.
Lik Henrik.
Ja. Och det blir lite så... kul för dig nu när jag berättar vad Steve Buscemi-regeln är. Utan för det som Steve Buscemi-regeln är att i en film, om en manlig karaktär gör något mot en kvinnlig karaktär, så ska man tänka, om Steve Buscemi hade gjort det här, hade jag tyckt att det var trakasserier då. För då är det egentligen trakasserier från den andra personen också, bara att den är snygg. Så att det är okej. Så att när Hugh Grant mejlar Bridget Jones att åh, har du glömt din kjol eller din tröja är genomskinlig. Om Steve Buscemi hade gjort det, hon hade ju fått säga upp sig direkt. Han hade inte kunnat gå tillbaka till jobbet. Och det är det jag menar, att om jag går in på Instagramen och ser att det här är tyvärr Steve Buscemi som har skrivit, då hade jag kanske tyckt att det var lite creepy. Men då hade jag bara skrumplit ihop lappen, slängt den.
Ja, precis.
Och så länge den aldrig går av sig igen, så hade jag tyckt att det var lugnt.
Det är också det som inte är creepy då, för på hennes Instagram, om det nu är den hon skriver, så står det inte vart hon bor. Så han kommer inte veta att hon är granne.
Nej, det behöver hon inte skriva.
Nej.
Men han kommer ju se, om han går in på hennes Instagram kommer han ju se, aha, det är hon.
Tror du
han
kommer känna att killa ser det? Alltså, Marcello såg inte ens att det var Nina som kom in när han var tillsammans i 2 år. Alltså, på i huset. Alltså, förstår du? Det är alltså, killar ser inte ansiktet.
Nej, men om han inte har känt igen henne,
ja,
har han då ett intresse? Han har uppenbarligen tittat på henne lätt en gång.
Ja, det kan han göra åt fler.
Ja, visst.
Det var en kille som kom fram till mig en gång som hade sett mig på tåget och sa att jag måste ha ditt nummer för att jag kommer inte kunna släppa dig. Och man kan ju tänka då att jag skulle tycka att oj, det var creepy och konstigt. Men det är, alltså, smicker funkar ju liksom.
Mm, absolut.
Alltså om det är någon som säger, för att man vill vara den personen som en person inte kan släppa, så att den måste höra av sig. Så det tycker jag hon skulle kunna skriva. Jag har sett dig 2 gånger och jag kan inte släppa dig.
Nej.
Det är väl jättefint sagt.
Exakt.
Och inte så här, skriv om du vill eller hör av dig. För det fattar han. Alltså han har gjort val förut.
Lisa,
ja,
du tror inte ens att han skulle känna hennes ansikte. Han kommer inte fatta någonting.
Byt kille.
Vet du, jag kommer fram till, han är helt jävla pantad.
Det har varit någon information om honom. Men han är imbecil.
Det får skam typ. Det går inte. Han är imbecil. Det är synd att du har träffat honom. Men så är det nu, och ni kommer klara det här tillsammans. Ja, men alltså, jag minns en kille som jag tyvärr är tvungen att byta buss för att han började prata med mig på bussen. Och det var inget fel på honom, han var trevlig. Han pratade om boken jag läste, liksom. Han gjorde helt rätt.
Han såg dig.
Men det blev tyvärr så att jag sen fick ta en annan bussrutt. Alltså, då fick jag börja gå lite längre till busshållplatsen för att jag kunde inte riskera. Jag satt ju på nålar, för är han där? Alltså, det blev bara awkward. Och jag, det är ju alltså absolut min personlighetstyp då, att jag inte tycker om interaktioner. Men det är också liksom, det är ett sånt konstigt beslut att behöva ta när han kommer fram till mig på det sättet. Antingen ska jag då bli tillsammans med honom eller så ska vi aldrig mer prata. För det här småsnacket, kallpratet vi håller på med, det är ingenting som vi, det ska antingen gå någonstans eller avbrytas nu. Och det är jättekonstigt att det är ett sånt stort beslut jag ska ta. Och då kommer jag alltid lite över till nej. Alltså annars ska det vara liksom.
Nej men vadå, om det var någon kille som var din, han var väl antagligen inte din typ.
Inte helt off.
Nej jag fattar, men hade det varit någon som du, alltså
hade det varit A$AP Rocky tänker du, då hade jag bara okej.
Ja och antagligen så sa han inte tillräckligt liksom nice saker. Du vill inte att han ska prata om din bok, du vill inte att han ska veta vad en bok är. Du vill inte att han ska kunna läsa ju. Du vill bara att han ska prata om någon jävla, du vet, ja.
Som i Badran är det du menar.
Ja. Ja. Vet du vad du vill? Du vill att han ska ha ett problem som du ska lösa på hans telefon.
Så jag vill ju att han ska komma fram och liksom inte ha pengar till bussen.
Exakt.
När kontrollanten kommer på.
Så du kan
så
sära problemen.
Han sig bredvid mig. Och då säger jag, jag betalar gärna. Oh. I natura. Så blir det för mig. Och det är väl något barndomstrauma då. Han har varenda fattig stackare. Jag tänker, men jag kommer tillbaka till skattejäkten tyvärr. För jag tänker att om jag, alltså jag skulle tycka det var jobbigt att gå runt och vänta på om han ska skriva eller inte. Att jag skulle vilja ha ett snabbare svar. Jag skulle vilja egentligen att det stod på lappen. Vill du ha mer kontakt, ja eller nej? Alltså förstår du vad jag menar?
Mm. Så att jag skulle... Då är ju internet bättre, för då kommer det stå visat. Just det är ju jättebra, då får du kontrollen.
Exakt, det är det jag vill veta, bara han sett lappen ens. Annars ska jag gå ner till 4-5 dagar.
Jag tror hon ska släppa det här med verkligheten faktiskt. För att vad är hon tänker ska hända?
Ja, det är sant. Om hon, i en situation där de går förbi varandra och han ler, kolla bort för att de blir så pass stressad. Då har hon absolut inte den sociala förmågan att hon kan snacka med honom på ett sätt som gör att de kan träffas senare.
Hon vill svansa runt för att han ska ta kontakt, men han kommer inte göra så. Folk tar inte kontakt sådär. Och man blir inte ihop. Alltså det är...
Nej.
Hon måste vara rätt fram i text. Det är det som är.
Det är verkligen det hon måste vara. Precis, hon måste säga direkt att nu är det så att ett intresse uppstått. Hur ser intresset ut från andra sidan? Svara gärna ja eller nej. Ja, nej, ja.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor. Ha det så bra!
Bra.
Podplay.